Ja, men då är vi tillbaka och mer laddade än någonsin. Det är dags för avsnitt 4 av Bibelns kvinnor. Podden där vi samtalar, diskuterar, skrattar och gråter tillsammans med Bibelns kvinnor och varandra. Den här podden spelas in i samarbete med Sändaren och Kyrkans tidning och jag heter Sara Forslund. Idag ska vi fördjupa oss i ett relativt outforskat ämne och det är kvinnorna i Jobs bok. Vem kan då vara lämpligare att ha med oss i studion än den modiga Lisa Plantin, pastor i Ekumeniakyrkan och doktorand i Gamla testamentet, som just nu forskar på födelsemetaforer i Jobs bok. Hur är läget, Lisa?
Det är väldigt bra att komma hit och prata jobb. Precis det jag vill.
Ja, underbart. Och det var ju ditt initiativ till det här temat och det är jag väldigt glad för. Jag hade nog inte kommit på det själv. Finns det någonting i din forskning som du tycker så här har överraskat dig? Som du har sett liksom?
Nej, men det är väl just att jag har hittat födelsemetaforer. Där jag också har läst på utifrån traditioner och så och tänkt att herregud stor och stark. Och så finns det helt plötsligt bilder som speglar förlossningar och föräldraskap som jag inte trodde skulle finnas där.
Det är så spännande. Med oss också har vi den magnifika Ann Sörman som också är doktorand i Gamla testamentet, författare, präst i Svenska kyrkan. Jag såg att datum nu är bestämt för din disputation av din avhandling mellan vinge och kropp. Grattis, hur känns det?
Det känns fantastiskt efter många års arbete. Det ska bli fint.
Mm. Det blir i Åbo?
Eller? Det blir i Åbo i oktober, den 21 oktober så blir det disputation.
Mm. Stort grattis.
Tack, underbart.
Eftersom jag är dålig på det här med att kallprata så tycker jag vi dyker in i vårt i valda ämne här istället. Jobs bok är ju den enda bibliska boken som räknas in i världslitteraturen. Jobb associeras med en man som genomlider enormt lidande och vars tålamod är legendariskt. Det är framförallt män som talar och handlar i bokens 42 kapitel, rika och utbildade män och en manligt namngiven gud förutom i kapitel 28 där vi får ta del av den kvinnliga visheten. Även om jag anar vad ditt svar kommer vara, Lisa, så måste jag ändå ställa frågan. Kan en bok som är skriven utifrån ett så tydligt androcentriskt perspektiv tala till både män och kvinnor? Vad säger ni?
Ja, för min del så talar den för att den vågar protestera mot rådande ordningar. Det som man har tagit för sant ifrågasätts och när erfarenheten inte längre kan, eller kan teologin inte kan variera erfarenheten så måste nya bilder av Gud komma till. Och där finns det mycket spännande som vi ska prata om idag.
Vad säger du, Ann? Har du...
Ja, jag tänker väl att så som jag har läst och förstått Jobs bok så är det ju framförallt en bok som han liksom kretsar kring mänskligt lidande och relationer mellan liksom vad att hela tankevärlden eller tankemodellen att gör du gott och är god så går det dig väl. Medan Jobs bok då i alla fall ofta har förstått som att nej, det hjälpte inte att vara god och göra gott utan det, du blev drabbades ändå av sjukdomar och olyckor. Så att den har ju varit en bok som många har som bild nästan för sjukdomstillstånd och i livet. Så på det sättet är den ju universell. Mm. Men jag blev också så inför den här dagen då jag inte alls som Lisa specialiserad på Jobs bok eller kvinnometaforerna. Utan min tanke var ju, oj, ska vi prata om kvinnorna Jobs bok? Det finns väl inga?
Ja, precis.
Och så var jag tvungen att såklart läsa om boken och det finns ju några men de är ju väldigt sparsamt tecknade.
Mm. Och då blir det ju nästan, ja, det blir väl spännande också när man har så lite. För då kan man ju, får man ju gräva mer liksom.
Ja, men jag tror vi ibland gör ett misstag och tänker att bara för kvinnor nämns så är det något positivt för oss som lever nu. Så behöver det faktiskt inte vara. Nej. Utan det handlar ju också om hur får man protestera, hur får man klaga som Jobb gör i många, många, många kapitel. Vilket knappt några vet om. Så att, ja, så vi...
Ja, men precis, verkligen. Men Lisa, för de som aldrig har läst Jobs bok, kan du bara ge en kort sammanfattning av vad som händer i boken?
Ja, det som är enklast att sammanfatta, det är slutet och början. Och då börjar det med en man som var väldigt rik. Han hade mycket kameler och mycket får och mycket boskap. Och han hade vad blir det, 7 söner och 3 döttrar. Och så hade han det jättebra och han var verkligen from. Han gjorde allting rätt. Och så ifrågasätter åklagaren, en man i Guds hov som är ute och inspekterar jorden. Han ifrågasätter, det är inte så konstigt att han är så god och from eftersom du skyddar den här mannen jobb hela tiden. Och då säger Gud, ja men ta ifrån honom då. Allting ska du se att han faktiskt håller fast vid sin godhet. Och så blir det som ett litet test som vi som läsare får se. Och så förstår vi att han förlorar allting. Och i den berättande texten i början, de första kapitlerna, då håller Job fast vid sin fromhet. Och han tar emot lidandet från Gud och han är tålmodig. Och det är den här bilden de flesta har av Job. Men sen, efter 2 kapitel i kapitel 3, då börjar han klaga. Han förbannar sin födelsedag. Han vill dra Gud inför rätta. Gud är en brottsling. Gud håller inte vad han har lovat. Ja, han har verkligen den här rättegångsfantasin. Och hans vänner kommer dit och de säger att du måste ha gjort någonting fel. Och de lyfter fram all traditionell teologi och säger att du måste bara söka Gud så blir det bra. Men jag håller i sig och fortsätter att säga att jag är oskyldig. Det är Gud som har gjort fel. Gud måste prata. Nu måste Gud komma. Och vännerna säger nej, Gud vill inte prata med dig. Du, så. Men så bryter Gud in och talar. Och ger där en, han tar med Job på en resa genom skapelsen. Han får se haven, han får se de hemliga platserna, var regnet kommer ifrån, snön kommer ifrån, hur djuren har det och de stora monstren, Leviatan och Behemot. Så han får se den här både skräckblandade bilden av naturen som är som värsta, brukar säga så här, safariresan eller filmen när man ser hur lejonen äter varandra men ändå tar hand om sina ungar. Och sen så kommer tillbaks, det här är skrivet i poesin från hans klagan till det här. Men sen kommer den berättande texten tillbaka och då blir det så fint. Då kommer Gud och belönar Job på nytt för han var ju tålmodig. Så de flesta kan bara börja och slutet, men däremellan, och det är ju de flesta kapitlerna. Där är det klagan, diskussioner och olika teologier som kommer fram som står där sida vid sida.
Det är ju väldigt viktigt att inte missa den mitten liksom. Nu tänkte jag att vi skulle grotta ner oss mer då i Jobs hustru. Jag måste erkänna att jag har faktiskt glömt bort henne i allt det som händer i Job i min egen läsning, vilket är ganska förfärligt. Men hon dör ju inte utan finns kvar hela tiden under det här förloppet i bakgrunden och man behöver ju fundera på hennes upplevelse av allting. Hon går igenom samma sak som Job förutom sjukdomen och hennes smärta och lidande nämns inte i Jobs bok. Men det borde ha drabbat henne lika hög grad och kanske ännu mer eftersom hon också måste följa och lyssna på Jobs lidande. Men hon förlorade också sina barn. Istället så beskrivs hon som en dåre och tas bort från berättelsen som följer. Vad tänker ni spontant om henne och hennes lidande? Har ni reflekterat kring henne när ni läser Job?
Ja, alltså kanske jag föregår din tanke här, men de allra första som jag möter i texten är ju, och tänker på är ju innan modern kommer in, eller hustrun, så tänker jag ju på döttrarna. Och jag noterar att det är som i många texter i Bibeln att man får liksom söka med lupp för att hitta de här kvinnorna som ofta bara nämns liksom i förbifarten. Så att alltså det här att tanken att naturligtvis Jobs hustru också led, det är ju någonting som vi får skapa själva genom att hon förekommer som små skärvor. Hon finns uppenbarligen med men hon har ingen egen röst. Så det blir ju en del av vår liksom fantasi och så får vi tänka på, kan man tänka på olika sätt. Kan man tänka att det var förfärligt att hon inte fick större utrymme i texten. Man kan ju också tänka att hon ändå fick utrymme i texten, att hon faktiskt ändå omnämns. Jag fascineras också av de här döttrarna, det är kanske ett annat spår, men som i allra första stycket inte bara finns utan också festar tillsammans med sina bröder. De blir inbjudna till fest och de äter och dricker. Och i en läsning av det här allra första inledningen på berättelsen så är det ju möjligt att tolka att det händelseförloppet att de är så frisläppta och glada och välmående att de, både sönerna och döttrarna festar tillsammans är ett skäl till att det sen faktiskt börjar gå illa för Job. Och sen i slutet av boken så kommer det ju nya döttrar då. eller om det är samma. Men som sagt, Jobs hustru får vi nog liksom söka efter med lupp. Och det har väl du gjort, Lisa?
Ja, alltså finns ju bara, hon har ju bara en replik och sen så omnämns hon på ett ställe till att hon har dålig andedräkt. Men som du sa med döttrarna och sönerna, som du sa att det är deras fel att det gick illa. Det var ju en av vännernas teorier på ett sätt. Att de fick vad de förtjänade. Men Jobb, du kan klara dig om du bara liksom ber till Gud. Men hon har en liten roll och det där sätter ju fantasin igång fantasin på hur var det att bli undanskuffad liksom. Och det har ju gjorts när vi sen kommer in på en annan litteratur som skriver om Jobb och försöker återberätta den här berättelsen som man fantiserat, och så blir det väl lätt om inte kvinnorna nämns, då blir det att man fantiserar om dem.
Men förutom att hon har en replik, så är den textrad som jag alltid har skrattat lite åt, det är den när Jobb säger min andedräkt kväljer min hustru.
Ja, så är det.
Så det är ju inte hennes andedräkt. Och den tycker jag är en så intressant rad. Den är så intim, och sen är den också sånt självförakt i den, att min hustru kväljs av min andedräkt.
Ja, men precis.
Så det är en intressant rad, tycker jag.
Men vi kan väl läsa den här enda lite gåtfulla mystiska repliken som hon har. Ann, om du läser vers 9 så kan Lisa läsa vers 10 då. Så spelar ni varsin person.
Hans hustru sade till honom: håller du fortfarande fast vid din oförvitlighet? Förbanna Gud och dö.
Han svarade henne: du talar som en dåre. Vi tar emot det goda från Gud. Skall vi då inte också ta emot det onda?
Ja, vad tänker ni om de här replikerna? Får ni några speciella funderingar eller känslor eller tankar?
Jag tänker ju att Jobs hustru ligger lite före Jobb i sorgarbetet också. För Jobb, han säger och gör här i början i boken precis det man ska om man lider. River sönder sina kläder. Och så säger han de här fromma, ska vi säga, flosklerna. Vi ska ta emot det onda precis som det goda. Medan hon vågar gå in och säga: men förbanna Gud och dö. Och vad händer sen? Jo, Jobb, han förbannar kanske inte Gud direkt, men sin födelsedag när han var född. Och så just där att dra Gud för rätta och kalla Gud för brottsling, det får man väl säga är en slags förbannelse.
Ja, oh ja.
Så hon ligger lite före, tänker jag, är driftig på det sättet.
Just det, ja. Det har jag inte tänkt på.
Det är också möjligt att tänka att hon ges den rollen, att hon blir den som tvekar medan han är den som står fast. Mm. Alltså man tänker att någon måste dra Jobb. Någon måste liksom plantera den tanken, och då blir det hustrun som får göra det.
Men det är speciellt med det här ordet barach som har översatts till förbanna, för det kan ju då betyda också välsigna, så den är ganska ambivalent i sin betydelse, och det gör ju att den är öppen för flera tolkningar, den här texten. Det är alltså möjligt att Jobbs hustru uppmanar Jobb att välsigna Gud en sista gång och på det sättet hålla fast vid sin integritet för att sedan kunna dö i frid med Gud. Alltså hon vill hitta en utväg ur hopplösheten även om det leder till döden. Vad tänker ni om den liksom tolkningsmöjligheten? För det blir ju en annan, liten annan känsla.
Jag tror ju dessvärre inte att man kan säga att texten rymmer den tolkningen. För att det börjar redan när Satan bråkar med Gud och säger att han kommer förbanna dig i ansiktet. Och det är också Barak. Och för att det skulle funka som en berättelse logiskt i det här, så kan det inte vara att du ska utmana honom så han välsignar dig, som Satan säger. Och det används på det här sättet. Som förbanna. Och Jobb har ju faktiskt redan uttalat en välsignelse i kapitlet innan, där han sa att naken kom jag från min moders liv, naken ska jag återvända dit, Herren tar, Herren ger, lovad vare Herrens namn. Så att han har ju redan uttalat en välsignelse, så att det här är nog faktiskt förbanna, tror jag.
Ja.
Det är mest troligt. även om det är ett ord man kan, ja, det finns en dubbeltydighet, men hur det används i sammanhanget här tror jag är ganska tydligt.
Men oavsett, i alla fall, så är det tydligt att hon tycker det är bättre för jobb om han dör. Vad tror ni, vad kan ha drivit henne liksom att se det som den enda lösningen?
Någon teolog kallar ju det här för en teologisk dödshjälp. Att om man förbannar så kanske Gud tar livet.
Ja, just det. Precis.
Så det är ett sätt att tolka det på. Man kan ju också säga att hon kanske... Alltså det är ju ambivalent här ifall hon litar på att Job är oskyldig, oförvitlig. Man kan läsa antingen som att hon står fast vid det också, att han är ju det, men du kan ge upp det nu för det ger ingenting. Eller ska man säga att de kanske börjar tveka på, är han verkligen oförlitlig? Och om man är det, vems fel var det då att allt hände? Kommer skulden på barnen eller på henne? Så det kan finnas mycket som man kan tänka utifrån det här sättet och ställa frågan eller uppmaningen.
Men flera rabbiner och judiska kommentatorer menar ju att den här repliken kan uttrycka både cynism och omtanke. Alltså en annan tolkning föreslår, som du sa då Lisa, att Jobs hustru ber Job att häda Gud så att Gud straffar till döden och på det sättet slipper lida. En rysk-judisk kommentator från 1800-talet, Malbim, han argumenterade för att Jobs hustru var sarkastisk och att repliken ska förstås som välsigna Gud istället för förbanna Gud. Job välsignar ju Gud efter första testet, som du sa Lisa, men det ledde bara till mer lidande. Och i Malbims läsning så anser Jobs hustru att det enda sätt som kan komma ut av att välsigna Gud är död. ja, det är väldigt olika slutsatser liksom.
Jag tycker ordet sarkasm är spännande, för man kan ju läsa en hel del av dialogerna i hela boken som sarkastiska. Alltså om vi tar en... Alltså hela liksom texten bygger ju på att Gud är en maktkraft som har inverkan på mänskligt liv och som de här gestalterna står i relation till. Liksom. Om man tänker det som en tankevärld mer än som en realitet, så blir ju också texten liksom annorlunda.
Nej, den är ju väldigt ironisk.
Alltså,
mer och mer visar ju på att det kanske är mer och mer ironi än vad man kanske har anat. Allt hur han vänder upp och ner på alla föreställningar, så blir det en ironisk bollkastning mellan vännerna sen. Som är. Läser man med de ögonen så får man nästan en annan bild av hela boken. Att det här är ett drama som en komedi. Eller en tragikomedi.
Och det blir ju väldigt, jag tycker att det blommar ut i den här delen sen när så att säga Gud talar direkt, och som ju är en fantastiskt vacker poetisk skildring, som någonstans liksom, du har inte fattat någonting.
Nej.
Alltså Gud är på ett helt annat sätt än vad du, vad var du när allt det här hände. Och då, ja, den delen kan ju läsas som att vi som läsare också har liksom gått in i ett mänskligt spel där vi anklagar antingen oss själva eller Gud eller någon annan för vad som händer oss i våra liv. Men det är på ett annat sätt som ingen av oss riktigt kan omfatta. Det är i alla fall en tanke som kommer till mig.
Precis. Generellt så är humor ett väldigt bra sätt att överleva livet. Alltså. Jag vet inte vad jag skulle gjort utan humor. Men i judiska midrash-utläggningar av A Study of Job så porträtteras hon också då mer positivt än vad hon har gjort i kristen tradition. Och hennes reaktioner är ett uttryck för kärlek och lojalitet till Job. I konsthistorien så har ju Jobs hustru också porträtterats mycket. Och ni har fått en bild där, så ibland avbildas ju hon som en stackare som måste hålla för näsan då på grund av stanken från Job. Och i andra målningar som en trofast och omsorgsfull hustru. Och den målningen ni har framför er är Albrecht Dürer som heter Jabach Altarpiece från 1500-talet. Och där på den bilden häller ju Jobs hustru vatten över Jobs nacke. Och de har då det brinnande huset som syns i bakgrunden. Och hennes ansikte är mjukt och sympatiskt och gesten inger tröst och hopp. Alltså bilden väcker ju så här tankar på vad som hade hänt om hon hade porträtterats på det här sättet i Bibeln. Vad tror ni om det? Liksom? Hon kan ju, om det här liksom, omtänksamheten kan ju ha funnits. Hon kan ju ha varit en omtänksam kvinna som vi inte alls har fått liksom, en bild av.
Ja, men jag tycker det är fascinerande med, att med konst, det, konsthistorien och konstverk från olika tider som ju plockar upp uttryck och personligheter och även liksom händelser som ibland kan vara svåra att faktiskt finna i bibeltexten, men som har fötts ur konstnärens. Det är en tolkning.
Ja.
Och ibland har de här bilderna blivit liksom nästan starkare kanske än bibeltexten, för att det är någonting som fastnar. Men jag tycker jobb bara så märkligt uttryck. Han ser inte lidande ut, han ser snarare lite allmänt uttråkad ut, tycker jag.
Ja, man kanske
är apatisk. Jag tänker ju också att det är ju en, alltså, det är ju idealen för vad var kvinna som man lägger in i Jobs hustru. Från olika tider när man ser på olika konstverk. Men visst, här är hon ju mer idealet, och andra gånger så porträtteras hon som Satans medhjälpare. Mm, så att det finns ju två bilder, och det är väl som kvinnor porträtteras antingen eller i många sammanhang.
Ja, men precis. Jag tänkte vi skulle tala om det också. Det är lite om Augustinus tolkning där, att det ofta blir liksom antingen ond eller god. men hur som helst, så Jobs svar antyder i alla fall att han misstycker den här undertonen av hennes uppmaning, eftersom han jämför henne där med en dåraktig kvinna. Du talar som en dåre. Det är intressant att notera att den här passagen är den enda i hela hebreiska bibeln där en man inte lyssnar på sin hustrus råd, vilket man annars brukar göra inom judisk tradition. men kan vi säga något mer om Jobs svar? Man måste väl ändå säga att det är ganska förminskande. Vad säger du, Lisa?
Ja, men han är nog inne så, alltså han, nu ska vi komma till litterära gestalter som vi går in och tänker oss in i.
Ja.
Men jag tänker ju här att han porträtteras som en man som vet vad han ska svara. Och jag tänker att det är så vi ofta handskas i svåra sammanhang. Vi behöver riter, vi behöver orden, de kanske är lånade för honom också. Precis som han sa innan då, att vi ska ta, att Herren tar, Herren ger, lovad vare Herrens namn. Att man på något sätt i sorgen måste också få bara använda de där klyschorna. Och vi gör ju också det. Det är inte ovanligt att man säger att Herrens vägar är outgrundliga när något svårt händer. Likväl som att klaga varför Gud. Så jag tänker att han svarar precis som man ska göra.
Jag tänker också att den här, jag kan höra den här meningen, vi tar emot det goda från Gud, ska vi då inte också ta emot det onda? Jag kan höra det i fromhetstraditionen, jag kan höra min mormor säga det, jag kan höra människor i svåra tider som har tagit den strofen till sig.
Och vill man se det kanske hur vi skulle uttrycka det idag, så kanske man bara säger att livet är svårt ibland. Vi kan leva med Gud ändå. Så skulle jag ju uttrycka det. Och kanske här är det samma uttryck. Fast på ett sätt där vi tänker, ja men då är det Gud som sänder onda kanske. Herren tar, Herren ger. Men det kanske inte behöver vara det. Utan det kan vara det här uttrycket för att man accepterar att det finns lidande också. När man är med Gud eller är from eller så. Så att det finns någon förtröstande i det också, att man accepterar livet som det är.
Ja, men precis. Men Septuagintan, den äldsta bevarade grekiska översättningen av Gamla testamentet, innehåller ett mycket längre tal av Jobs hustru. Där uttrycker Jobs hustru också sin egen smärta som en sörjande mamma. Som på ett likvärdigt sätt har drabbats av lidandet och lämnad utan hem och tröst. Ni har texten där också, där står det ju: As for me, I am one that wanders about, and a hired servant, from place to place and house to house, waiting for when the sun will set, so I can rest. Den grekiska textens slut får inte samma tvetydiga ton som den hebreiska, utan den slutar med orden Say some words of the Lord and I. Och hon framstår som mer sympatisk och inte heller moralisk underlägsen. Och hon drar uppmärksamhet till sitt eget lidande. Och hon talar inte förhastat, utan after a long time had passed. Så jag tänker bara, alltså, vilken otrolig roll som översättningen spelar här. Alltså man får en helt annan känsla av den texten. Hur kan de bli så olika?
Ja, det här har man ju hållit på med. Ja. För att det är ju så att det måste ju finnas en annan hebreisk text bakom.
Mm.
Och där har man försökt att knepa ihop. Men man får bara inse att det fanns väl olika nedskrifter om Jobb. Och vissa var längre, den här är längre på, jag stoppar in vissa repliker. Och på andra håll så är vissa saker som är borttagna, men ändå ganska lika.
Mm.
Så att det är väl en annan tradition att man har med det här. Mm. Eller så är det någon som har lagt till det för att de tyckte att det här var ju för hemskt.
Ja.
Så att det är inte så att de har översatt samma text.
Nej.
Eller så har man lagt till det.
Mm.
Nej.
Men kan de ha tagit bort från den hebreiska att den var längre?
Jag tror att den ja, alltså den texten vi har på hebreiska, visst vi kan inte säga riktigt hur textkritiskt hur det har varit, men...
Mm.
Ja, men det är otroligt intressant att tänka mm. om, och hur, det finns väl bibelforskare som ja. grottar ner sig i det, men
just, de är så otroligt olika. Så.
Nej, men det finns vissa så här anpassningar, annars så, den fortsätter ju sen på 2:10 likadant,
mm.
då följer den väldigt troget igen att du är en dåre, mm. så han svarar likadant.
Mm.
Så det gjorde ingen inverkan på Jobb. Därför så är det nog troligen att det är istoppat mm. den här repliken. Men det kan man ju förstå då att det är fler än vi som har reagerat på att inte hon får ta plats.
Mm.
Att hon också sörjer.
Mm.
Jag tycker det är ganska sympatiskt ifall det är instoppat.
Jo men verkligen.
Mm. Och sen har någon ytterligare senare tyckt att det där verkar instoppat. Och det tar fokus från Jobbs berättelse så därför så tas det bort.
Ja, men det är spännande att fundera på. Men Jobs testamente, som också då är välkänd inom judisk tolkningshistoria, skrevs under första århundradet. Och där har Jobs hustru fått en mer framträdande roll än i den bibliska versionen. Hon har fått ett namn, Sitis. Hon och döttrarna berörs i en tredjedel av boken. Och där är hon omtänksam och hon arbetar och försörjer Jobb och ger honom mat. Jobbs attityd till henne är också mer sympatisk. I slutet när hon dött så gifte han om sig med en kvinna som heter Dina. Och döttrarnas del av faderns arv är inte materiellt utan andligt. Efter flera år så har Sitis knappt fått ihop tillräckligt med bröd för att mätta sig själv. Men trots det fortsätter hon att dela med sig av lönen då mellan sig och Jobb. Och till slut så tvingas hon att tigga från brödförsäljare på torget. Och här möter hon Satan som klär ut sig till en handlare för att lura henne. Och Satan lovar henne 3 brödlimpor i utbyte mot hennes hår. Jag vet inte vad han ska med håret till. Men något som Sitis glatt går med på. Men efter att Satan klippt av hennes hår så återvänder hon till Jobb som sitter på en gödselhög. Och tillrättavisar honom på ett liknande sätt som i Septuagintan. Och hon beskriver sitt eget lidande. Och hon dyker också upp en gång till med Jobbs dialoger med vännerna. Och där bär hon på trasiga kläder och vädjar till Jobbs vänner och bönfaller dem att skicka soldater för att gräva i ruinerna vid Jobbs hus för att gräva fram de döda barnens kroppar. Men Jobb förbjuder det och förklarar att kropparna har redan tagits upp till himlen medan han ber så uppenbara sig barnen i himlen krönta i prakt med den himmelska guden. När Sitis ser hennes barn i himmels prakt så faller hon ner på marken och prisar Gud. Och hon dör strax efteråt i fridfull sömn och vid hennes död så sörjer hela staden och till och med djuren.
Oh, fantastiskt!
Vad tänker ni om de här berättelserna från Jobs testamente och vad hade hänt om de hade kommit med i den hebreiska bibeln? De är väldigt annorlunda.
Ja, jag är nog glad att de inte är med. Jag kände att jag var tvungen att läsa igenom det här så jag gjorde det i morse. Visst, hon får en större roll, men även om det finns vissa inslag som jag tycker är fina där, att men han säger att han går igenom lindandet med henne, men han sitter ju också bara på sin jordhög eller gödselhög och beklagar sig.
Mm.
Och det finns en passage där som jag tycker är lite rolig, det är att hon faktiskt, när hon varit ute och slitit och tjänat för att få ihop bröd, så kommer hon hem och så säger hon verkligen, hur länge ska du sitta här utanför stan och hoppas på upprättelse? Jag har vandrat från plats till plats. Jag har slitit. Och även om det inte riktigt står, det står så, och sen fortsätter det mer att jag har en sorg och mina födslor smärtar vid dessa barn. Men just det här, jag kan ju se henne att hon blir tokig på sin man som bara sitter där och är självcentrerad och självömkan. Så den lilla biten tyckte jag var bra, men annars så dör hon i utmattning, står det. Hon sliter för sin man för att han ska kunna sitta där och sörja på sitt sätt. Hon får inte tid att sörja. Ja, jag tycker en ganska fruktansvärd berättelse som slutar med att det är bara det himmelska som räknas och inte det jordiska. Och hon står för det jordiska.
Ja, just det.
Den här uppdelningen med att hon är inte andlig. Som inte så vanlig där på 100-talet, tänker jag.
Ja, men det är ju en fantastisk berättelse. Den är ny för mig. Och jag tänker också bara att det är så spännande att hela tiden påminna oss om att dessa olika tolkningar och tillägg och så alltid har funnits. Som är där från 100-talet liksom. Jag har läst lite grann nu, det finns ju olika böcker som Kristuslegender till exempelvis, som jag kan uppfatta var är lite liknande tradition, att någon ofta med ganska romantiska avsikter liksom spinner vidare och skapar nya berättelser utifrån de gamla berättelserna med annat språk och andra metaforer och andra liksom mönster på något sätt, men ändå som har någon slags som stammar ur det här. Och jag tänker också precis så här, det blir ju liksom en berättelse om den ansvarstagande hustrun som lever i en relation med en deprimerad människa. Den är ju spännande.
Ja, men vad ska Satan med hennes hår?
Ja, jag vet
det står inte. Ja, jag får fundera vidare på det. Men Augustinus, han har ju en ganska negativ tolkning av Jobs hustru. Han går ju så långt att han kallar henne för Satans medhjälpare och menar att anledningen till att Satan inte rörde vid henne var inte bara en handling av nåd, utan det handlade om att kunna använda henne som en allierad. Och precis som Eva frestade Adam att vara olydig mot Gud, så vilseleder Jobs hustru Jobb istället för att trösta honom. I sin dårskap så kunde hon inte se Jobs inre förmåga att hålla ut genom lidandet. Jobb, till skillnad från Adam, lyssnade inte på sin hustru och får därmed tillträde till paradiset medan Adam blev förvisad. Vad tänker ni om den här tolkningen och vilka konsekvenser den har fått för tolkningshistorien ända in i vår tid?
Ja, men den känns ju som en misogyn tolkning naturligtvis. Alltså, och som
ganska fruktansvärd.
Ganska fruktansvärd, ja, verkligen. Ja. Och den blicken måste vi också ha på hela texten. Att den som leder till helvetet är hustrun.
Den kritiken kan man ju ha kanske mot texten också. För rent berättartekniskt så får ju hon att hon upprepar prövningen en gång till. Så på det sättet kan jag förstå att han tolkade så. Men det är vårat svar att säga att det här är inte okej. Okay.
Varför porträtteras kvinnor så ofta antingen som onda, dåraktiga eller väldigt oskuldsfulla? Varför är det alltid så att man är så benägen att vilja placera in kvinnor i fack på ett sätt som man inte gör med männen?
Ja, men det är väl en del av ett skäl till att vi sitter här och pratar och vill lyfta fram kvinnornas roll. Och jag menar, där kan man väl heller inte riktigt överblicka vilken betydelse Augustinus tolkning har haft för förståelsen och statusen av berättelsen. Att det mänskliga är det manliga och kvinnorna tjänar liksom som antingen bifigurer eller relativt osynliga, och om de går någons ärende så är det det ondas förfallet eller sveket, synden. Så desto ännu mer intressant att lyfta fram andra berättelser, andra tolkningar, andra möjligheter.
Ja, men precis.
Svårt att fundera över vad Augustinus liksom byggde sin analys på.
Ja, men de andra nämnarna, det finns ju två andra ställen där Jobs hustru nämns, så ni har varit inne på det då i Jobb 19 där. Hans andedräkt är stötande för hans egen hustru. Och sen är det också 31 då, där Jobb anknyter en negativ bekännelse av sina synder med en självförbannelse. Om han verkligen har begått de brott som nämns, då må min hustru mala åt en annan. Då må andra lägga sig med henne. Så att Jobb handlar här med sin hustrus integritet och hon ses som hans ägodel.
Jag tänker att det är frågan om ont och gott som står på spel här. Och det goda associeras med männen i berättelsen och det onda med kvinnan. Så att det är både fruktansvärt, men om man liksom frånkopplar det från det kvinnliga eller från den gestalten som råkar få bära detta i den här berättelsen, om man tänker det mer allegoriskt, så blir det ändå på ett annat sätt. Inte för att säga att det inte är att vi ska liksom vara kritiska mot det, men frågan är vad vi gör med den kritiken. Mm. Så här, hur vi hittar till någon slags meningsfullhet i det idag. Ja. Men det är liksom poänglöst att liksom avfärda de här berättelserna. Men vi kan ju såklart genomskåda hur det kvinnliga och den kvinnliga kroppen, kvinnan som ägodel, är som liksom, det är ett självklart sätt att berätta saker och ting i den här typen av texter.
Och jag tänker att det inte bara att han köpslår med sin hustru, alltså hustrun blir en sån integrerad del av vem han är, tänker jag här också. Det är ju likadant i början, för att han blir lovad att hans liv ska inte tas ifrån honom. Så alltså, hans hustru hörs ihop med jobb. Och här gör han ju flera sådana köpslår. För han är så säker på att han är oskyldig, så det kommer aldrig hända.
Nej, just det.
Så det ska man väl också för berättelsen lägga in. Att det är att han köpslår med sig själv nästan. Men han vet att han är oskyldig. Mm. Så han tänker ju inte att han riskerar någonting.
Nej, precis. Nej, men det är viktigt.
Det var därför han blev på allt hem som skulle kunna drabba.
Mm.
Ja. För att bevisa att jag vet ju att jag är oskyldig. Mm.
Till skillnad från Abraham som verkligen sålde.
Ja.
Men ja, sen nämns hon ju inte epilogen, eftersom hon är ju inte en av gåvorna. Vilket kanske annars lite otacksamt, eftersom hon ändå föder honom 10 nya barn.
Ja.
Men jag tänkte vi ska gå vidare nu och prata lite om Jobs mammas livmoder, eftersom Jobs mamma nämns inte vid namn, men hennes livmoder nämns 7 gånger i Jobs bok. Och här blir ju då livmodern en symbol för gravkammare. Lisa, kan du berätta lite om de sammanhang som livmoder nämns, eller vad du har sett i din forskning? Hur vanligt är den här metaforen? Det känns ju som att vanligtvis är väl livmodern mer en symbol för livet.
I Gamla testamentet i stort så det här nämns några gånger. Sen har vi den här leken med metaforerna om att graven eller dödsriket är en livmoder, mer i Jobs bok. Det som är tydligt just i Gamla testamentet är att när man likställer livmodern med en grav eller med dödsriket, då är det inte så att livmodern smittar av sig som livgivande till döden, som det är i egyptisk tradition, där man återföds genom att lägga sig naken i graven och så kommer han födas på nytt till ett nytt liv. Så är det inte, utan det är döden och den ofruktsamma livmodern som sätts ihop. Och man använder metaforerna för barnafödsel just när det är kris. Det kan vara, man kan använda att som en födande kvinna beskriver man män som är rädda, bleka, skriker, gråter, soldater, kungar inför fasansfulla krig. Även Gud beskrivs som en födande kvinna, då ger det liv. Men det är den enda gången i de här metaforerna. Och dödsriket och förlossning jämförs. Men då är det en förlossning där barnet fastnar och inte kommer ut.
Mm.
En födelsekomplikation som är. Så man kan, så det sägs i Hosea och i Jesaja finns den bilden att barnet inte kommer ut. Att man krystar men det händer ingenting. Mm. Eller barnet kan inte tränga ut och ni blir kvar i döden, så att säga. Och så finns ju Jona, som man brukar sätta som en liten parallell. Då blir han ju uppäten och hamnar i magen. Och det ska vara dödsriket.
Just det.
Men det är också, döden kan också betyda livmoder. Men just här är det ju magen. Mm. Men det är det här inne i kroppen, i det inre, kan man ju tänka sig att livmodern är. Magen är det inre i kroppen.
Mm.
Så då blir ju dödsriket ligger under jorden, inne i jorden, så att säga. Men så att man har det i bilder för att visa destruktivitet och att, ja, det hopplösa liksom.
Mm. Men är det ovanligt att de här liksom, att livmodern blir en symbol för gravkammare? Är det liksom något som bara finns i Bibeln eller liksom i Jobs bok? Eller finns det, tror du, i flera.
Ja, det finns ju då egyptiskt där det är positivt. Sen vill man ju tolka, jag var tvungen att ringa en kompis med arkeolog för att jag såg att vissa gravar utanför Falköping, tror jag de här just låg. Ja, men de tolkas av vissa Gaia-samfund eller så, att det här är livmodern. Han sa att ja visst, men det kan vi ju aldrig veta.
Nej.
Det enda vi tyder på är de egyptiska texterna och det vet vi inte, men vi har ju ingen text från de förhistoriska som det här var då. Så att det, ja, men sen finns det ju sen i grekisk kultur så är det ju moder jord som är liksom både därifrån du föds och du kommer när du dör. Men det finns inte i gamla testamentet på det sättet. Så det är inte ett skydd som många vill tolka. Förutom lite då jobb som längtar efter att dö. Mm. Då blir livmodern positiv också på det sättet.
Just det.
Och vi har ju Jeremia och Jobb som när de klagar och säger att jag vill inte födas. Jag önskar att jag får stanna i livmodern, min mammas livmoder. Och dö där så att hennes livmoder blev en grav, säger Jeremia. Och Jobb säger nästan likadant. Så jag fick bäras som ett dödfött foster direkt till graven.
Just det.
Så att det finns i den här otroliga klagan att jag vill inte ha levt. Mm. Jag vill inte.
Mm.
Så.
Jag tycker att det är otroligt uttrycksfullt. Och jag kan nog säga att jag har nog... Jättespännande att höra det du säger. Men jag tänker ju att Jobb här i alla fall i inledningen... Han förbannar ju framförallt dagen då han föddes. Mm. Så att jag tänker att han är egocentrisk i det här också. Att det är sig själv, sin egen födelse, sitt eget liv som han ångrar.
Mm.
Och sen tänker jag att det kan ju också rymma en viss förståelse av... av alltså, att föda barn och alltså en stängd livmoder, en livmoder som inte en livmoder som blir stängd när den bär ett foster, det är ju död för både barn och mor. Och att dö i barnsäng var ju ända fram till 1940-talet en av de vanligaste orsakerna över hela världen. Att död och liv liksom är otroligt sammankopplat och att livmoderns där är är verkligen livets vagga och kan bli en gravkammare väldigt konkret. Så tänker jag också.
Mm. Och det har ju vi i vår kultur. Där har vi någonting att lära, tänker jag. För vi har ju sopat bort det. Komplikationerna, vi pratar inte så mycket om det. Vilket kan bli ett väldigt tomrum om man har förlorat ett barn.
Mm.
Jag läste just en artikel som lyfter fram det. Att det finns inget språk för kvinnor som har förlorat sitt barn vid förlossningen eller innan. För att tala om det här, att jag bär döden i mig.
Mm.
Jag var... en teolog som beskrev det utifrån treenighetens perspektiv. Men när jag läste det så tänkte jag, men de här texterna kanske har en funktion också där. Att man faktiskt bara får bekräfta den erfarenheten. Att det är som att vara en grav åt sitt eget barn. Att det är absurt. Men att få bilder för sorgen också i det. Även om Jobb just inte sörjer så mycket. Han önskar ju detta. Men de andra bilderna kanske ännu mer tydligt.
Nej, men där, jag håller jag verkligen med. Och nu fångar jag upp från Susanne Schultz, där en tysk-amerikansk bibelvetare som har skrivit mycket om våld, våldtäkter. Hon använder ett uttryck som hon kallar för the hermeneutics of meaning. Mm. Alltså meningsfullhet, hermeneutik. Särskilt relation till texter som är då misogyna. Och så. Jag tycker det är otroligt intressant att tänka att en hel del av de här bilderna kan verkligen vara relevanta. Jag har också precis läst ut en helt nyutkommen roman som heter Natten och Sara Gården. Som bland annat rymmer en berättelse om ett sent missfall. Och nu minns jag, jag läste den så nyligen, men just precis som du säger, föreställningen att kroppen blir en gravkammare. Mm. Det är ju en reell fysisk erfarenhet och det är ju... Så
ja, just det. Den aspekten finns också. Mm. Det har jag inte precis. Mm.
Men jag kommenterar med att Jobb nämner sin mors livmoder. Men han kallar det faktiskt för sin livmoder.
Ja.
Och det är ett sätt att uttrycka hebreiska, att det är den livmoder han kommer ifrån. Mm. Men han säger min mammas livmoder också. Men på ett par ställen så säger jag min livmoder. Jag kan tycka det blir lite roligt.
Men jag tänker också liksom att fokus på livmoder. Nu är det ju liksom Jobs perspektiv. Men man går ju också att tänka att liksom tala om kvinnans livmoder som central i relation till död och liv. Mm. Också är att ge liksom den kvinnliga liksom arvsföljden större vikt i en kultur där liksom patriarkatet styrde och det var hela tiden fadern som var avgörande. Mm. Men om istället erfarenheten av att ha varit i en gemensam livmoder, alltså helt enkelt ha samma mamma, ger ett starkare band än samma far, så blir det också en annan, ett annat, lite annat perspektiv.
Mm. Ja, men precis. Men ska vi läsa den här texten, några av de här verserna från när han förbannar sin födelse?
Då tog Jobb till orda och förbannade den dag han blev född. Må den dag då jag föddes förintas, den natt då man sa ett gossebarn. Den dagen må bli till mörker, må Gud i höjden inte fråga efter den och inget ljus skina över den. Och töcken och mörker kräver den åter, molnen sänka sig över den, förmörkelse slår den med skräck. Må natten slukas av dunklet, låt den inte räknas bland årets dagar, låt månaderna vägra den plats.
Den natten må bli ofruktsam och inte fyllas av glädjerop, må den förbannas av havets besvärjare, av de som kan mana fram leviatan, må dess morgonstjärnor aldrig tändas. Förgäves må den vänta på ljuset, aldrig se gryningen slå upp sina ögon, för att den inte stängde moderlivets port, inte dolde plågan för min syn. Varför dog jag inte när jag föddes, genast då jag kom till världen? Varför fanns en famn som tog emot mig och bröst som jag fick dia? Varför blev jag inte ett nergrävt foster, som barnen som aldrig fick se ljuset?
Ja. Alltså jag är ju väldigt förtjust i den här texten och jag har hämtat mycket tröst när jag har gått igenom förluster och ja, jag blir faktiskt upplyft av den. Det kanske låter konstigt, men just för att den beskriver livet som det är och att liksom, om man kämpar med att känna mening i livet, även om man tror att det finns en mening liksom med livet, det är ju en annan sak, så tycker jag att den är fantastisk. Men jag har också tonsatt den här och gjort en låt av den, som ni får höra någon gång. Men alltså, kan man hitta fler sätt för kvinnor att relatera till den här texten? Eller liksom, det är ju väldigt allmänmänskliga teman. Man kan ju beskriva det som livsångest också. Jag funderar på, kan det vara en tröst då till kvinnor som har förlorat ett barn eller som har tvingats föda fram ett dödfött barn? Vad tänker ni? Eller är det mer allmänmänskligt? Liksom?
Ja, jag tycker att du svarar på din egen fråga. Ja. Jag tror att det finns, alltså det finns liksom, det är väl därför vi håller på med Bibeln. Alltså det finns så oändligt många resurser och möjligheter att hitta. Och liksom det här allvaret, det är någonting, det står på spel. Liksom. Livet står på spel. Och sen är det ju vacker poesi.
Ja, men verkligen.
Men det är ju en kraft att få tillåtelse att faktiskt använda ord med att jag förbannar den dag jag föddes. Eller, alltså det är en sån, det blir verkligen ett språk man kan luta sig mot. När man själv kanske inte ens nästan vågar säga de orden, så är det viktigt att vi kan läsa dem. De finns här. Vi kan låna dem lite.
Mm.
Så jag tror att det är en ganska allmänmänsklig känsla. Att faktiskt, ibland önskar man att man aldrig skulle behövt drabbas av någonting. Då hade jag valt bort alltihop.
Mm.
Och sen är inte det hela sanningen, utan det är en fas.
Mm.
När man går igenom något svårt.
Mm. Jag kommer ihåg att jag kände en sån ilska när jag var liten för att jag existerade. Alltså som 5-6-åring. Alltså, ja. Men det här hebreiska ordet för magis, och det översätts ibland livmoder. Man kan ju säga att vara kvinna reduceras lite grann till funktionen av att föda. Och idén att varje man föds av en kvinna associeras med det syndfulla tillståndet att vara människa. Det står ju där i Jobb 15, hur skulle en människa kunna vara ren? En av kvinna född har rätt mot Gud. Alltså, Varför associeras att födas av en kvinna som något orent?
Ja, jag vet faktiskt inte.
Nej.
Mm. Det utvecklas ju ännu mer i kristendomen på ett sätt.
Mm. Ja. Det är ju det mest naturliga i livet. Liksom. Ja. Alltså, så att.
Och samtidigt, alltså, det finns ju mottexter ibland, tänker jag, när man läser Bibeln också. Och hela ordet, och där tycker jag det är viktigt, jag vet att vi tar upp det ofta, vi som pratar om kvinnors erfarenhet i Bibeln, men att ordet barmhärtighet kommer från livmoder.
Mm.
Att älska, som, alltså, med den kärleken som en mamma har, eller att vi kommer från samma livmoder gör att vi tar hand om varandra och visar barmhärtighet. Mm. Så på något sätt så finns ju den bilden också, och vi får lyfta fram den när de här orden kommer av kvinna född. Ja, och kanske är så att vi tänker, åh nej, det står kvinna. De kanske bara menar att vara människa.
Mm.
För även parallellen blir sen där, tror jag, att vara människa är också att vara syndfull. Men så vissa vill betona just det där också. Det har ju, som sagt, vi gjort inom kristendomens historia. Men det kanske bara betyder att man är en människa som är dödlig.
Mm. Ja, men precis.
Ja, vad vi vet så finns det ju inte någon människa som inte är av kvinna född. Utan det är ju, omfattar ju alla.
Det är förenar oss.
Till och med Jesus.
Ja, men så, alla är ju det. Mm. Man kan ju ibland, liksom, det glömmer vi ibland, men alla är ju.
Men jag tänkte vi skulle hinna beröra gudstalen lite grann också. Och gudsbilden som finns där av Gud som barnmorska och förälder. Job 38 och 39, Guds första tal, innehåller ju de längsta passagerna i Bibeln som handlar om icke-mänsklig skapelse. Man kan ju tycka att det är en orsak nog att ge dem en större plats i den bibliska skapelsenarrativet. I 35 kapitel har vi fått lyssna på Job och hans vänner när de debatterar om Guds världsordning, och Job har till och med försökt ställa Gud inför rätta. Och hur de här gudstalen är ett svar på Jobs fråga är ju en av de mest omdebatterade i forskningen om Jobs bok. Och det är en fråga som varje kristen behöver fundera på. Kanske den svåraste frågan av alla. Hur en allsmäktig Gud kan vara god och rättvis om rättfärdiga människor får lida och onda människor blomstra. Och den sista då, unga mannen som talar till Job, Elihu, anser att Gud är onorbar och att Gud inte svarar. Men det första Gud gör är att tala ur en virvelvind. Så vi ska strax läsa några av de här verserna ur Guds tal. Men Lisa, kan du berätta lite om vad du har kommit fram till i din forskning vad gäller den här? Vad du har sett, gudsbilden av Gud som barnmorska. Det är ju en bild som vi verkligen behöver få ta del av och belysa mer. Som är jättespännande.
Jo, men det jag upptäckte när jag började min forskning, så höll jag på med det som heter kampmotiv. Och jag ville kritisera att man hade tolkat gudstalen som ett kampmotiv. Det vill säga att Gud ska besegra kaosmakterna med våld och med gränser. Och jag har alltid tyckt att, men det handlar de ju inte alls om. Så det var egentligen det som skulle vara min första liksom ämne. Ja. Men sen när jag läste så syns jag, nej, det är inget kampmotiv. Gud är ju en barnmorska vid några passager. Och det var så tydligt för mig, och folk skrattar lite, hur kan Gud ha varit en barnmorska? Sen har jag gått in och visat i akadiska texter att det är samma metaforer som används vid förlossningar där gudar är med. I akadiska texter är det som används här.
Mm.
Så på det sättet så har jag kunnat belägga att det inte bara är min erfarenhet som har fött barn som gör att jag ser det här.
Nej, just det.
Utan att det också finns i texter från tidigare än Jobs bok. Så att det är bland annat, och sen också föräldrametaforer. Men vi kanske kommer till det när vi ska läsa lite.
Ja, men precis. Vi läser några av de här verserna då. Så Lisa, om du läser den här förlossningsscenen från Job 38, vers 8-11, så börjar vi där.
Mm. Vem satte portar som spärr för havet, när det bröt fram ur moderlivet, och jag gav molnen till kläder och dimman till lindor? Satte jag för dig en gräns och stängde med portar och bommar? Jag sa, hit men inte längre. Här ska dina stolta vågor hejdas.
Ja, det är jättespännande. Vad tänker ni om de här verserna då?
Ja, det här är ju en av dem som jag har forskat mest på.
Mm.
Vilket var den här, jag läste den här, och så sa man att havet är en stark kraft, och många har länge sett att Gud är som en barnmorska i första versen där det står att Gud liksom, alltså vem satte portar som spärr för havet, eller liksom stängde dörrarna till havet när det strömmade ut. Kan man se liksom hur fostervattnet bryter fram ur livmodern. Och också att Gud lindade havet i lindor, precis som ett spädbarn. Men man har ändå velat säga att det är Gud som ska begränsa havet. Det är därför lindorna, det blir som en sån här, vet du det, straitjacket.
Tvångströja.
Ja. Mm. Istället för att se att det är omsorg i det här.
Ja.
Att det är Gud som har omsorg om havet, som har om djuren sen. Och sen kom jag till vers 10 och så läste jag hebreiskan och så började den med va'eshbor, som betyder och jag bröt. Men i vår översättning jag läste här så säger man jag satte en gräns för havet. Nej, Gud bröt en gräns för havet.
Mm.
Och det där tyckte jag var så intressant, varför man ändrat det. Och man säger att det är fel, felskrivet har blivit fel när man har liksom hållit på med de här texterna, att det ska stå varsit, jag satte.
Mm.
Och det står även i Septuaginta, så står det jag satte. Men vad då jag började se att i andra födelsemetaforer så är det faktiskt att gudarna, jätteviktig uppgift för gudarna vid förlossningen, att bryta dörrarna för att barnet ska ut.
Mm.
Att det måste gå fort för förlossningen. Det måste öppnas.
Alltså dörrarna är en symbol för vaginan.
För porten till livmodern.
Mm, just det.
Det är som öppningen, brukar man säga, som dörrar. Så de skulle liksom öppna upp livmodern.
Mm, mm.
Och det som är konstigt här då, om man jämför med de metaforerna, är faktiskt att Gud stänger också.
Mm.
Och sen är jag, och då ser man ju att, hur är det vid en förlossning? Där måste ju barnmorskan både finnas med för att hålla emot barnet när huvudet bryter fram. Mm. För annars så blir det väldigt mycket sprickor och inte skönt. Och man måste hjälpa barnet ut ifall det är bråttom. Kanske göra så att vattnet går. Vilket blir väldigt tydligt här att Gud...
Just det, alltså det är helt otroligt spännande.
Så att när jag börjar jobba med den här också, hur metaforer faktiskt grundar sig i vår erfarenhet. Så inser jag att här har man reducerat kvinnans erfarenhet. Och det är ingen... liten erfarenhet kvinnor har av förlossningar. Det är många som har den. Världen över i historien. Så man ändå inte sett detta.
Nej, man har inte velat se det.
Man har inte velat se den, utan man säger att Gud sätter en gräns. För det gör Gud överallt annars i Bibeln.
Mm.
Då sätter Gud en gräns till havet och håller det under kontroll. Men i den här berättelsen handlar det också om friheten i skapelsen. Att det här är en stark kraft. Att en förlossning är en stark sak, så det är fortfarande starka krafter med havet.
Mm.
Men det är inte för att kontrollera havet som en fiende, utan för att jag tänker att Gud vill skydda skapelsen genom att sätta gränser också, att hålla emot.
Ja.
Annars spricker ju hela skapelsen. Alltså, på något sätt måste Gud finnas där.
Så jag tycker omsorg.
Och förlossningsbilden ger omsorgen och också kraften, faran samtidigt. Så att du behöver inte säga att havet blir helt ofarligt, för förlossning är inte ofarligt. Skapelsen var någonting mycket kraftfullt. Det här jag sitter och fiffilerar på.
Har du någonsin sett någon bibelkommentar som har haft det här perspektivet?
Det finns en som har haft ett liknande perspektiv, men han vänder nästan på allt, om jag nu ska vara helt krass. Så att han fick inget genomslag för han... Han kunde säga att, jo, men se här att den här linden och så, det var för att rätta ut ryggen på. Alltså han har väldigt mycket fantasi när han läser, om jag nu ska vara lite krass. Men annars är det ingen som har lyft fram, just bryta har ingen lyft fram.
Nej.
Just den, det är min lilla grej. Så att,
ja, det är jättespännande.
Så bryta har ingen diskuterat tidigare. Men han har sett att det var en förlossning även i 10 och 11. Och barnmorskorna i de här berättelserna i akkadisk litteratur, de pratar ju också till barnet. Att hit men inte längre, säger han till havet. Det gjorde man i den här, och till kvinnan.
Mm.
Liksom. Så att, ja, jag tycker det där är jättespännande.
Vad tänker du, Ann, om de här verserna?
Nej, men jag tycker att det är fascinerande att tänka, också liksom att tänka havet som en bild, ett annat sätt att tala om fostervattnet. Det är ju de här födelseorden avla, sköte, som då relateras både till regn, dagg och is.
Mm.
Liksom kopplingen mellan naturfenomen och skapelsen och den födande kroppen är ju väldigt spännande.
Mm. Kan du läsa nästa? För den är ju också lite barnmorske perspektiv. 38, vers 28-29.
Ja, men det står så här då. Har regnet någon far? Vem avlar daggens droppar? Ur vilket sköt måste komma isen. Vem föder himlens rimfrost?
Mm. Det är också då barnmorskan. Mm. Gud, barnmorskan.
Ja, eller alltså, eller Gud, den födande kvinnan.
Mm.
I sammanhanget så är det nog barnmorskan. Men det är så många tolkat det. Eller några tolkat det, många har gått emot det. Men just för att det Gud gör i hela Jobb 38 är att han öppnar upp för vatten, för snö, för is. Mm. Så det troligaste jag tänker är att ingen som vet riktigt vem som är föräldrar till isen, till rimfrosten. Utan ja, precis som att Jobb inte har varit vid förråden till snö, så vet ingen, har han inte varit och sett mamman och pappan heller.
Mm.
Så de är ändå lite mer anonyma, och Gud är den som öppnar. Samtidigt som på den här tiden så barnmorska och modersgudinnorna, de hade ju samma funktion. Det var ofta, de kunde både porträtteras som föräldrar och som barnmorska. Så på det sättet skulle det kunna vara.
Mm.
Men det som är lite roligt här också är att de använde ju verkligen hur man också trodde att ett foster formades. Man trodde ju att det var en koagulation av mannens sperma och kvinnans vätska, att det koagulerade i magen och blev hårt.
Mm.
Så det använder man också, hur daggen och regnet koagulerar och blir till. För här vill man berätta om hur snö blir till.
Mm.
Så, jag tycker den är väldigt fin också.
Det kan verkligen, den kan gå åt så många håll, för det är ju först en fråga om alltså faderskap till regnet, och sen avlar är ju någonting annat än att föda.
Ja, det är far först och sen mor, va?
Ja, men sen är det sköte och sen är det föda. Så det är liksom ett förlopp, men allt knyts till natur, liksom regn, dag, is och rimfrost.
Just det.
Ja, det.
Och det är också, den här kan jag gå igång på också, men just rimfrosten. Tänk dig hur litet barn är när de kommer ut. Då har de sån här vit
lilla,
jag vet inte vad det heter på svenska, nu tappar jag bort det, vernix.
Mjölk.
Fosterfett. Som ligger som en liten hinna, precis som rimfrosten ligger i naturen. Så jag tror det finns många olika kopplingar. Associationer och kopplingar. Den här har blivit en metafor.
Ja, just det. Mm. Ja, men det är så spännande. Men det finns ju en väldigt tydlig också föräldraterminologi som återkommer genom hela Guds första tal. Och det är utmärkande för Jobb 39, just att den refererar till djuren som föräldrar. Och deras ungar i 7 av 10 djuren då. Men också friheten betonas i föräldrabilderna. Vi kan väl läsa också en eller två av de texterna. De här stenjätterna som du tipsade om, Lisa. Skulle du kunna läsa den, Lisa?
Mm. I 39:4-7 står det: "Förstår du hur stenjätten föder? Övervakar du hindens kalvning? Räknar du månaderna för deras räktighet? Vet du när det är dags för dem att föda? De kröker ihop sig och föder fram sina ungar och är genast kvitt sina plågor. Deras ungar blir starka och växer upp i det fria. De ger sig iväg och kommer inte tillbaka."
Vad tänker ni om de verserna? Guds närvaro är ju väldigt tydlig då. Guds närvaro vid födseln. Får ni några andra funderingar?
Men det är ju den här, det är också förundran, och förundran över att det finns en ordning i naturen och i som yttrar sig hur föräldrar, oavsett om det är en människa eller en stenget eller en kalv, vet hur den ska göra. Så det är ju en, liksom en skapelse, en hyllning till skapelsen och till det naturgivna. Det är vackert.
Ja, men det Gud gör, eller Gud sägs göra här i det här, att han ställer massor med frågor om hur djuren är föräldrar. Hur de förser sina ungar med mat, hur de föder, hur de tar hand om sina barn. Och som en röd tråd genom det här så handlar det också om att de ska ha frihet, barnen. Att barnen här, så och man kan säga att det är Gud som antagligen är den som då anses övervaka hindens kalvning och räkna dagarna. Vilket är ett vanligt uttryck i litteratur, i Främre Orienten. Med, och att, att Gud är så närvarande i födelsen här. Det blir som att han identifierar sig med föräldrarna. Och den här friheten som barnen får och även de andra vilda djuren som inte är föräldrar, de har också, där betonas friheten ännu mer. Det säger också något om Guds relation till oss. Jag vill se det här som att Gud blir föräldern som ger frihet. Och det är ju någonting som man pratar om, man pratar om moderskap. Annars, eller ja, framförallt i moderskap, jag läste om det i systematisk teologi, att friheten är viktig. Alltså vår, när vi får ett barn så begränsas vår frihet och barnet måste kontrolleras. Det finns inte så mycket frihet, men ju mer barnet växer så blir både föräldern och barnet fri. Och det går ju på tvärs emot det hierarkiska tänkandet som vanliga fall definierar föräldraskap i Gamla testamentet.
Just det.
Som är liksom, du ska kontrollera, man ska lyda sin förälder. Här är en frihet. Men då kommer ju också insikten att som förälder kan man inte skydda sitt barn mot alla faror.
Nej.
Det händer saker. Vi kommer aldrig kunna. Och det här blir ett sätt att man måste kunna erkänna det som människa. Vi kan ju inte skydda oss själva. Inte ens vår avkomma som vi vill göra allt för. Det finns alltid faror. Och då kan man tänka sig, om Job har den relationen till Gud som en förälder, så kanske han förstår att det händer lidande utan att jag måste ha gjort någonting ont. Att Gud är inte borta från skapelsen bara för att det finns en frihet i skapelsen.
Nej, men precis. Nej, Guds närvaro är väldigt tydlig. Alltså. Mm. Men Gud svarar ju Job med frågor och placerar Job i Guds position som så småningom leder till ödmjukhet. Och han inser liksom att, ja, men, att vi har en begränsad plats i den kosmiska ordningen. Mm. Och det är smärtsamt men nödvändig insikt att se verkligheten som den verkligen är. De här talen visar ju på en Gud som är, något, som är mer än bara mäktig. Alltså, de visar på en engagerad förälder till hela skapelsen, till och med livlösa ting. De ger en grund för ett nytt förhållande mellan skapelsen och skaparen. Du har ju haft en intressant tanke också att de här talen skulle kunna vara riktade till Jobs hustru. Det har jag aldrig tänkt på, men att just om man tänker då att Jobs hustru hör de här talen, att de kan vara riktade till henne när Job har blivit tokig och ska dra Gud inför rätta och har blivit självcentrerad i sitt lidande.
Ja, i alla fall så tänker jag kanske, jag tror inte författaren tänkte så.
Nej.
Men jag tänker ju, här är en kvinna som har blivit undanskuffad. Och sen så kommer Gud och säger det här och lyfter fram den kvinnliga erfarenheten. Och lyfter fram, alltså han tar ju bort Jobs självcentrering, eller människans självcentrering. För människan nämns inte ens en gång. Så att det går emot de här klassiska hierarkierna, att människan är viktigast i centrum. Så jag tänker att om jag hade varit Jobs hustru, så leker jag med tanken, då skulle jag tycka det var ganska skönt att här kom ett erkännande av vad föräldraskap är, vad att föda barn är, att Gud kan använda sig också av de specifika erfarenheterna. Så att därför så brukar jag tänka så. Sen som sagt, jag tror inte författaren i sig tänkte att det var så. Men jag tycker att det är ett svar på hur jag som kvinna kan hitta min erfarenhet i Bibeln.
Ja, men det säger mycket om maktperspektivet, de här talen, tycker jag.
Väldigt mycket.
Men vet man någonting? Jag kan ju tycka att delar av det här gudstalen är ju liksom, jag knyter dem på något sätt till hela vishetslitteraturen. Och det känns ju som att det är en guds, ett tal som där Gud, eller det som målas fram, är mer att förstå som en slags vishet. Alltså hur alltså kan det ha funnits också en spänning här mellan en bild av Gud och Gud som i en annan funktion eller ett annat sätt att tala till människan. För det, när ni säger så här, ja, det är närvarande Gud, och i de här texterna så är det ju inte närvarande Gud, utan det är ju en kärlek till skapelsen och livet, men texten rubriceras ju som att det är Gud som talar. Men kan det vara en efterhands, kan det vara en konstruktion?
Det är ju retoriska frågor.
Mm.
Så att det är ju ett visst mån av tolkning. När är det Gud som menas och inte? Man kan ju också läsa den här som ett litet svar på en Saltarsalm 104. Där det står att Gud förser djuren med mat och människan med mat. Att här ställs frågorna och Salm 104 var ständigt tidigare svarar liksom på det. Så där kan man liksom antyda att man tänker sig att det är Gud här. Men naturligtvis är det en vishet som är bortom människan.
Mm,
det är inte den här praktiska visheten som finns i ordspråksboken. Att gör så så blir det så.
Nej.
Utan det är precis tvärtom. Det är ju som att i vishetslitteraturen finns ju två riktningar. Den som säger att ja, men det är bara att göra sunt förnuft liksom. Och det andra är att ni kommer aldrig nå kunskapen. Mm. Och det är ju det här också ett uttryck för. Mm. Att du kommer aldrig kunna få hela bilden. Men bilden är alltid större än vad du tror.
Mm.
Där kommer det här på ett sätt att Gud är outgrundlig.
Mm.
Som vi pratade om tidigare. Mm. Men,
ja, men precis.
Men det är också den här kontrollerande världsbilden den går emot. Och som Job har. Jag brukar säga att han också är en kontrollerande förälder.
Mm.
För han går ju gör de här syndoffren för sina barn när de festar.
Mm.
Bara för säkerhets skull. För de kanske råkar synda. Han vet inte. Men han vill liksom allting på säkra sidan. Och den här texten säger, du kan aldrig vara på säkra sidan.
Nej.
Så du måste acceptera dina gränser. Precis som man som förälder måste acceptera sina gränser. Och han inser det efter det här talet. Eller så småningom, lite senare efter nästa tal. Så inser han att jag är bara stoft och aska, om jag översätter på svenska.
Ja.
Jag är bara en människa. Så jag behöver inte stämma Gud. För världen är mer svår än vad jag kan se.
Ja.
Men han måste också inse att ja, så här är liv. För det är en ganska grym bild som också målas upp på de här djuren. Vi pratar lite sött nu, men det är ju också så att djuren äter varandra. Även om det inte helt uttalat mer på ett ställe där det är gamen som äter, eller örnen som äter de slaktade människorna på slagfältet.
Mm.
Men det är en naturliga ja, vet du, cirkan i livet.
Ja.
Liksom. Mm. Ena stöd, den andras bröd.
Precis. Deras unga blir starka och växer upp i det fria. De ger sig iväg och kommer inte tillbaka. Mm. Och så är nästa stycke här. Hon lämnar sina ägg på marken, låter dem värmas i sanden, glömsk att någon kan trampa på dem och att vilda djur kan krossa dem.
Ja, den är ju väldigt...
Ja, det är strutsen.
Ja,
det är skrivfågeln. Som får verkligen stå för alla dåliga föräldrar som inte sköter sig. Hon anses vara en elak förälder i Bibeln. Men det är hon inte. Hon tar hand om sina... Måste jag bara säga till försvar. Hon tar faktiskt hand om sina vad heter det, unga på riktigt. Ja. Men hon är en glad filur.
Ja.
Hon bryr sig inte alls om hon får lön för mödan. Hon är alltså helt motbild till Jobb. Som är superkontrollerande. Som är, bryr sig om han får lön för mödan. Hon bara, jag struntar i det. Och hon är dum dessutom. Så hon bryr sig inte. Och det är Gud som har gjort henne dum.
Just det.
Men Gud är vis. Ja. Gud skulle inte göra så här.
Nej.
Tänker jag. Men det står inte.
Ja. Ja, men tiden rinner iväg här, hörrni. Men jag tänkte, vi ska nämna lite hur man kan också bara tänka kring den rättfärdiga, lidande kvinnan. En mer inkluderande läsning av Jobs bok kan ju vara att försöka se de rättfärdiga och lidande kvinnorna i Jobs bok, eller i Bibeln generellt, men den fattiga änkan i 24, kapitel 24 och 31, som representerar marginaliserade kvinnor. Men vi kan också se Jobs hustru som en rättfärdig, lidande person som ofta har fråntagits sin möjlighet att ses som ett religiöst subjekt eftersom hon blev borttagen från boken. Har ni några fler idéer på hur vi kan lyfta fram den rättfärdiga lidande kvinnan i våra teologiska samtal?
Jag skulle vilja både när det gäller rättfärdiga lidande män eller kvinnor ta bort det där med rättfärdiga. För att det stör jag mig lite på, för att det är ofta så vi tänker att vi måste ha gjort något för att vi ska lida. Men att lyfta fram de starka kvinnorna som hanterar lidandet. Det finns ju inte så många exempel i Jobs bok. Utan då får vi kanske gå Nomi, en sån person som verkligen... Ja, hon är Jobs kvinnliga motsvarighet och sköter allt helt annorlunda. Så här, ja.
Ja. Nej, jag vet inte riktigt. Jag har alltid känt med Jobs bok att det här att allting går bra på slutet, det är ju inte så troligt. Utan att det är ju en textförfattaren som har velat trösta den stackars läsaren. Mm. Det troliga är ju att det inte blir så att han får att någon får att föds nya barn. Nej, utan precis. Det tänker jag nästan mer som en fantasi eller en apokalyps.
Men vi har ju inga saltarsalmer som handlar om missfall, våldtäkter eller hur det känns att föda ett dött barn eller så att man kanske får skriva egna eller föreställa sig hur de skulle kunna låta också. För de är ju ganska ofta i alla fall från ett androcentriskt perspektiv. Men vi ska bara nämna Jobs döttrar också i slutet, så nämns ju de då, Jemima, Kesia och Keren Hapush, som i Bibel 2000 har fått väldigt rolig översättning av lillduvan, kanelblomman och sminkdosan. vi kan väl bara läsa den versen. Har du lust att läsa den, Ann? Den som handlar om Jobs döttrar.
På slutet då, precis. Herren välsignade slutet av Jobs levnad mer än dess början. Han fick 14 000 får, 6 000 kameler, 100 par oxar och 1000 åsneston. Och han fick 7 söner och 3 döttrar. Den första gav han namnet Lillduvan, den andra Kanelblomman och den tredje Sminkdosan. I hela landet fanns inte skönare kvinnor än Jobs döttrar. Deras far lät dem få ärva tillsammans med bröderna.
Ja, men det är värt att notera att varken de 7 första sönerna eller de andra 7 sönerna nämns vid namn. Men det gör ju döttrarna. Och de får också ärva tillsammans med bröderna, vilket gör dem självförsörjande. Vilket var nog, tror jag, ganska ovanligt på den här tiden. Kan det vara så att Jobs lidande och den förvandling han går igenom innebär att hans namn och heder kommer leva vidare genom döttrarna? Han får en ny roll som går emot den traditionella patriarkala fadersrollen. Ett nytt sätt att se på världen och skapelsen, Guds omsorg som bygger på erfarenhet. Kan det vara så att lidande och erfarenhet kan göra att vi får nya sätt att se på traditionella könsroller? Eller hur ska vi tolka det här?
En väldigt positiv tolkning, tänker jag. Ja. Och det är ju intressant att döttrarna så att säga, både inleder och avslutar hela Jobs bok med att finnas där, fästa eller finnas och ges då inte bara, alltså det, att först noteras att de är vackra, men också då att de får den här arvsrätten. Det finns ju några andra bibelberättelser där kvinnor, döttrar ges arvsrätt. Men grunden är ju att kvinnor och flickor inte hade det. Så det finns ju ett radikalt drag i detta också.
Från egoist till feminist.
Jag tror att det är en välvillig tolkning. Jag brukar göra den. För att just eftersom gudstalen handlar om att se bortom sig själv, gå ut bort från den vanliga uppdelningen av världen i hierarkier. Och han är ju så väldigt hierarkisk Jobb när han pratar om sig själv. Jag var minsann herren på täppan och nu måste jag gå här och vara som en tjänare. Alltså, han ser ju bara sig själv som att han borde vara upphöjd. Så vill jag ju tro att det har hänt något. Det kan ju också bara vara ett sätt att säga att Jobb var så otroligt snuskigt rik. Så han kunde ge barnen också. Antagligen är det med författaren vill. Men jag tycker vi har rätt att läsa in det här. Och namnen kommer ju, att de var så vackra blev ju viktigt här.
Ja, och sen att kamelerna, fåren och oxarna och åsnorna nämns före sönerna och döttrarna kan man ju också fundera lite över.
Bästa sist.
Men nu ska vi inte bästa sist, ja, det var också en välvillig tolkning.
Ja, men precis. Men har ni någon sista tanke eller reflektion ni vill skicka ut i eten här som vi har talat om idag? Eller något annat som relaterar till det? Vi har berört ganska mycket.
Jag tycker man ska läsa Jobb och komma ihåg att den inte bara är början och slutet. Att det där är bara som att vi ska få en liten förståelse för att Jobb verkligen var from. Och läsa, våga ha den här klagan och gå in i de texterna. Och läsa gudstalen med det här perspektivet att Gud är närvarande som en barnmorska och
förälder. Vad säger det om det skulle vara så?
Mm. Jag tycker också att läs jobb och läs den i olika sammanhang. Det är också det är en fantastisk skapelseberättelse. Mm.
Ja, men verkligen. Det får bli slutordet. Men stort tack Lisa Plantin och Ann Sörman. Det är alltid nöje att få samtala med er. I nästa avsnitt så är det den sista för den här säsongen och då kommer vi tala om tre kvinnor från Nya Testamentet, Foibe, Priscilla och Junia, och då är Hanna Stenström och Charlotte Frycklund tillbaka. Så missa inte det. Jag avslutar det här avsnittet med att läsa en vers från Guds första tal som vi har läst idag, och det är ju där Gud beskrivs som en barnmorska. Tack för att ni har lyssnat. Vem satte portar som spärr för havet när det bröt fram ur moderlivet, och jag gav det molnen till kläder och dimman till lindor, satte jag för det en gräns och stängde med portar och bommar. Jag sa hit men inte längre, här ska dina stolta vågor hejdas. Lette they perish on which I was born. Blank out the night I was conceived. Let that day be darkness, may God above not seek it. Unleash the sea beast, Leviathan on it.
Islands But trouble comes, trouble.